När jag var i 7-årsåldern tog mina föräldrar med mig på ett barndop. Det var hemma hos goda vänner till dem. En liten bebis skulle välkomnas in i den kristna gemenskapen. Dopskålen stod i vardagsrummet, inte långt från smörgåstårtan som vi skulle äta efteråt. Det här var i mitten av 70-talet, så kristna barndop var inte speciellt vanliga bland de mina föräldrar umgicks med. Jag och mina syskon var naturligtvis inte döpta. Min äldre halvbror sa inte ens mamma och pappa till sin mamma och pappa. Han använde deras förnamn istället. Alla titlar, inklusive de två, var ett arv från ett förlegat patriarkalt feodalt klassamhälle. Religion var inte en upplyftande drog utan ett bevis på okunskap och naivitet. Vi gick inte i kyrkan. Men nu var det dags för mig att få träffa en alldeles riktig, livslevande präst. Och jag blev alldeles förundrad. Under själva ceremonin berättade prästen om sällskapet som bebisen nu skulle bli upptagen i. Och sen pratade han en stund om tryggheten det skulle innebära. Gud och församlingen skulle alltid finnas där, beredda att hjälpa till om det behövdes. Bebisen som skulle döpas var tjock om kinderna som bebisar ska vara och protesterade högljutt, antagligen mot att bli bortlovad till den kristna tron utan att tillfrågas först. Allt gick helt enkelt som det skulle och när det var dags för att dela ut nattvarden gick jag med bestämda steg fram till prästen och gapade stort. Min mamma försökte hindra mig, men prästen lät mig hållas. Jag har aldrig tagit nattvarden efter det. Jag tror inte på Gud. Bra dagar tror jag lite grann på Aslan och att jag kommer att träffa de döda jag saknar i Narnia. Men alla dagar längtar jag efter att någon ska ta mig i handen och säga att allt kommer att bli bra. Jag önskar intensivt att det finns någon, någonstans, som ser till att allt ordnar sig. Jag heter Malin Persson Giolito. Jag är författare och jurist. Idag tänkte jag prata om vad man ska ta sig till när man inte är ett av de snälla barnen som tror på tomten utan en fullvuxen kvinna med artros och en allt mer sargad tro på framtiden. Det här är mitt vinter. Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calms the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Oh, yeah. Det där var Elvis som sjöng om att lämna över kontrollen till en högre makt. Jag heter Malin Persson Giolito och jag kan inte ens lämna över fjärrkontrollen när jag halvligger i tv-soffan och tittar på nyheter. Inslagen handlar alla om samma sak. Och det ser ju tidvis lite dystert ut. Med krigen, Iran, Ukraina, inflationen, klimatkrisen. Ja, ni vet, allt det där. Jag är förstås inte ensam om de här funderingarna. Ta kollapsologerna till exempel. Det låter kanske som ett färgglatt godis, men det är franska tvärvetenskapliga filosofer. Och de är mer än villiga att berätta om hur populationen av vilda ryggradsdjur har utrotats i samma takt som vår konsumtion av psykofarmaka och antidepressiva medel har ökat. Hur krigen blir allt grymmare och extremisterna allt extremare. Kollapsologerna påpekar också gärna att om vi, mot förmodan och alla tidigare tecken på motsatsen, skulle komma överens om att nu sätter vi stopp för idén om att tillväxten måste öka hela tiden, för den verkar faktiskt inte göra någon vare sig lyckligare eller friskare. Ja, i sådana fall, då kommer hela vårt ekonomiska system att braka ihop. De där pensionspengarna som vi la undan när vi var yngre, de kommer inte att räcka till att betala ens en sojalatte. Klassklyftorna ökar. Barnfattigdomen ökar också i de kommuner där det är som svårast att få bostad för dem med låg inkomst. Statistiken inkluderar inte asylsökande eller papperslösa, men den visar tydligt att 4 av 5 barn i ekonomisk utsatthet i Sverige är antingen födda utomlands eller har en förälder som är det. Och just det, Sverige har flest dödsskjutningar per invånare i hela EU. Och vi är det enda landet inom unionen där skjutningarna ökar. Redan i september i år slog vi vårt eget 2020-rekord i antalet dödsskjutningar. Och när jag skriver det här har 60 personer dött av skjutvapenvåld. Nästan uteslutande unga män som borde haft livet framför sig. Jag vet inte hur ni känner, men jag tycker inte att det är så konstigt att vi som kan börjar julpynta redan i slutet på oktober. Hallå där, är ni kvar? Jag heter Malin Persson Giolito och jag lovar, vi ska inte bara prata om hur allt verkar vara på väg utför med en rasande fart. Nu ska vi till exempel prata om tomten. När jag var 4 år gammal fick jag sitta i hans knä. Han hade blanka, högröda kinder i plast och ett långt vitt bomullsskägg. Och så höll han mig tryggt om min runda mage. Men trots den sinnrika förklädnaden förstod jag hur det låg till. Jag visste att det var farfar som hade klätt ut sig. Och han var den snällaste tomten man kunde tänka sig. Han gav mig allt jag ville ha och lite till. Men det fanns andra faror, det visste jag. Så när klapparna var utdelade, då gick jag in i mitt rum. Där dukade jag med doxarvisen på golvet nedanför min säng. I porslinskarotterna med lock la jag russin, kaksmulor och minimala bitar köttbullar som jag smugglat från middagsbordet. När jag hade krupit ner under täcket sa jag, högt och tydligt, rakt ut i rummet så att alla vättarna skulle höra att de inte behövde vara oroliga. Jag skulle inget märka om de åt av maten. Jag har alltid vetat att det är viktigt att hålla sig väl med småfolken, i synnerhet så här års. För det är kring jul som de mörka krafterna är som starkast. Så har det varit sedan urminnes tider. Och lika länge som de mörka krafterna har lurat i bakgrunden har vi människor arbetat på att försöka bekämpa dem. Med ramsor och traditioner, demokrati, yttrandefrihet, penicillin, valutasystem och Melodifestivalen. Vi saknar alltså inte metoder för att slåss mot både Voldemort och klimatkrisen, Armageddon och abortmotståndare. I fåtöljen framför tvn, där har jag mitt liv. Men jag kan vara stark, jag kan få allt, jag kan sprida färg, jag kan regera. Men det blir nog en till kaffe och en cigarett. Det där var Olle Ljungström som sjöng om underverken han skulle kunna åstadkomma om han bara tog sig upp ur soffan. Folk brukar påstå att en tröst i undergångsfilosofisammanhang är att människan alltid har varit övertygad om att världens undergång väntar precis runt hörnet. Redan i Völvans spådom, den poetiska Eddan som berättar om den nordiska mytologins vision om Ragnarök. Redan där blir solskenet svart och vädret vanställt. Vanliga sagor är sällan mer uppmuntrande. Harry Martinsons rymdskepp Aniara skickar människorna bort från den sönderstrålade jorden för att rädda dem. Det går väl sisådär. Cormac McCarthy låter pappan och sonen gå mot döden genom de långa grå skymningarna och de långa grå gryningarna. Anna Karenina, Romeos Julia och Emma Bovary, de tar alla livet av sig. George dödar Lenny, Chief dödar McMurphy, Wilson mördar Gatsby. Dexter får aldrig sin Emma. Den fjärde systern Beth blir inte frisk. Hon dör. Och den utvandrande Kristinas lilla Anna kan inte låta bli att äta gröten. Och det dör hon av. Och att prata om Kevin kommer inte heller att göra saken bättre. För alla är redan döda. Människan är besatt av att förutspå slutet. I alla tider och på alla platser har vi varit det. Men, och det är här det trösterika kommer antar jag, trots att civilisationer har gått under har ju människan överlevt. Trots allt tjat om att vi sjunger på sista versen så är vi fortfarande här. Vi travar på, betalar våra räkningar så gott vi kan, blir förälskade och gör slut. Och när vi får lite tid över så berättar vi sagor för varandra för att vi ska känna oss mindre ensamma och göra den tid vi har lite mindre hopplös. Sagan om julen till exempel. Varje år kan vi låta oss förföras av julevangeliet. Tonsätta det med glad musik och glitter. Vill du att livet ska kännas som en diskokula några korta dagar om året? Då är julen din tid. Då kan du pynta hemmet som om det inrätts av en sockerstinn fyraåring. Men vill du istället vara djupsinnig? Då är julen en högtid som handlar om förståelse, förlåtelse och medmänsklighet. Under en hel månad räknar vi ner, väntar spänt på frälsaren som ska rädda oss alla. Och till jul kommer han, som är Gud i mänsklig gestalt, en hemlös oäkting. Känns det inte dessutom som att kärnan i just det budskapet borde vara fossilfritt? Jag menar, den gravida kvinnan red ju för 17 på åsna hela vägen till Betlehem.
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day.
Det där var Bonnie M som sjöng om när Maria inte fick någon plats på förlossningen. Jag heter Malin Persson Giolito och jag ägnar mitt vinterprat åt att försöka lista ut hur jag ska undvika att förlamas av undergångstankar. Författaren Ann Patchett har sagt att läsning ger oss en värld där det är möjligt att vara tyst och i fred. Två saker som försvinner i en snabbare takt än Syd- och Nordpolen. Jag har alltid samlat på historier som hjälper mig att förstå röran i det som är livet och världen. Böcker är mina talismaner. Jag vet att det låter som att jag tycker att läsning är en redskapssport, men en bra bok får mig att känna mig mindre rädd och ensam. Jag försörjer mig dessutom på att skriva. Det är sällan några muntra berättelser. Min mamma brukar be mig så snällt hon kan att skriva något kul någon gång. Om hundvalpar kanske. Istället skriver jag om barnmisshandel, sexualmord, skolskjutningar och gängkriminalitet. Jag tycker, när det går som bäst, att oron över världens tillstånd lättar en smula när man lyckas foga in det mest obegripliga i en dramaturgisk kurva som kanske till och med slutar i något bättre än där det började. Verkligheten är tyvärr sällan foglig. Ingen lever lycklig i alla sina dagar. I livet finns inga lagom långa kapitel. Man får aldrig spela hjälten. Och jag får i alla fall aldrig gå på bal på slottet. Istället kommer obevekligen stunden då man måste slå igen boken och ta itu med det riktiga livet.
Aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Det där var Stromae som ville skåla för dem som serverar och städar när vi andra festar och dricker. Julen är alltså en tid då vi försöker påminna varandra att öppna våra hjärtan för dem som har det svårt. Det är ingen liten sak. Kanske är det därför vi bara en kort vecka efter juldagen på nyårsnatten nynnar på en helt annan melodi. Nyåret är allt det som julen inte är. När julen är förlåtande undrar nyåret vad fan du egentligen fick gjort under året och varför är du fortfarande så misslyckad. När julen säger, gå klädd i pyjamas dygnet runt, åh vad mysigt. Då säger nyåret, sätt på dig ett par skor du inte kan gå i och en klänning som bevisar att du är lika fet som du känner dig. Det är till nyår vi inser att den här jättefina julklappen som Ebenezer Scrooge till slut köper till sin fattiga kollega, det är en kolbrännare. Och det där med att värma upp huset med kol, det kommer precis som alla onödiga presenter vi har gett och fått att leda till katastrof. Tror du att det är en slump att Nora lämnar dockhemmet just på nyårsafton? Knappast. Hon har tröttnat på familjen och tycker att det är hög tid att någon annan än hon sköter sopsorteringen. För när det blir nyår, då har släkten åkt hem. Men disken och det sönderrivna presentpappret, det är fortfarande kvar. Vi är på väg mot ett klimathelvete med foten på gaspedalen, sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres på FNs klimatkonferens tidigare i år. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson ställde sig däremot skeptisk till det påståendet. Alltså att vi skulle befinna oss i en klimatkris. Sex av hans riksdagsledamöter svarade också på en enkät att de inte håller med Guterres. Sex av 349 riksdagsledamöter, en partiledare av 8. Det låter inte som speciellt mycket. Men regeringen, de tog ändå det osäkra före det absolut bevisade. För det måste väl ändå vara därför de lät just Sverigedemokraterna utforma Sveriges nuvarande klimatpolitik. Det tror jag. Det måste ha varit en nödvändig eftergift när regeringsprogrammet skulle förhandlas fram. För om regeringen inte hade offrat klimatpolitiken, då hade de kanske aldrig lyckats få igenom Sverigedemokraternas flyktingpolitik och Sverigedemokraternas kriminalpolitik och Sverigedemokraternas energipolitik och Sverigedemokraternas budget. Jag tror att det måste ha varit så som de resonerade när de bestämde att det mest demokratiska i en tid som den här, det är att låta 20% sverigedemokrater hålla i den svenska taktpinnen. De hade väl inget val? För ska man samarbeta med ett parti som har rötter i nynazismen, då måste man nog låta dem bestämma allt. Annars blir de säkert jättearga. Jag vill ena Sverige, sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson efter att hon förlorat makten och blev ombedd att kommentera den nya regeringens planer. Hade hon något att opponera mot den nya regeringens flyktingpolitik? Nej, nej. Där är vi helt eniga, sa hon. Och den enda som faktiskt opponerade sig mot den, ja, egna politiken, det var märkligt nog Liberalernas Johan Persson. För han ville ändå påpeka att det där Tidöavtalet som han skrivit på och aldrig tänker bryta mot, det var i alla fall inte hans fel. Och den där bruna sörjan som är Sverigedemokraterna, de kan lita på honom och Liberalerna 100%. Och jag antar att oppositionens socialdemokrater håller med Johan Persson också. På samma gång som de håller med Miljöpartiet och Vänsterpartiet och eventuellt också Centern. Även om Centern kanske inte vill ena Sverige tillsammans med Socialdemokraterna längre nu när Annie Lööf har slutat. Men även om Centern inte längre skulle vilja samarbeta med Socialdemokraterna så vill nog Socialdemokraterna det. Annars blir det säkert dålig stämning.
Det började som en skakning på nedre däck. Jag tog en tröja, jag tänkte att havet är säkert kallt. Vi följde pilar som angav räddningsbåtens plats. Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp.
Det där var Mikael Wiehe som sjöng om hur vi mer välbeställda låter dem som inget har stå utan livbåtar när världen sjunker. Det är lätt att klaga på politiker. Mycket lättare än att engagera sig politiskt och betydligt mindre utmanande än att faktiskt regera. Och sanningen är naturligtvis att vi har de politiker vi förtjänar. Än så länge har vi till och med de politiker vi röstar fram. Eftersom varje röst väger lika tungt alldeles oavsett vad du tycker om dina meningsmotståndare. Visst kan vi klaga på att den politiska debatten bara handlar om populism, makt och tomma löften. Men det är inga andra än vi som väljer politikerna vi sedan klagar på. Det är vi och inga andra som har bytt ut solidaritet mot ultraindividualism. Samtidigt är det också vi som lyckats med konststycket att slänga ut det personliga ansvaret med det berömda badvattnet. Journalisten och författaren Horst Krüger växte upp i Eichkamp, en medelklassförort till Berlin. I boken Vårt kvarter berättar han om sina föräldrar och deras grannar och hur det var att växa upp där på 30-talet, omgiven av den vänliga medelklass som aldrig gick med i nazistpartiet men utan vilken Hitler aldrig hade kunnat ta makten. När kriget är över åker Krüger till Frankfurt för att bevittna Auschwitz-processen. Han går in i rättssalen och försöker få syn på de anklagade, men hittar dem inte. Han förstår inte var vittnesbåset står. Han har en bra plats och kan överblicka hela salen, men han förstår ändå inte. Det finns 120, kanske 130 tyskar i salen och han kan inte se vem som är åklagare, vem som är anklagad. Allihop liknar de varandra. Allihop ser de ut som han. Vilket för oss fram till nyår. Dagen då vi står i en för trång klänning och för högklackade skor och gör bokslut över det som varit för att kunna bestämma hur vi ska göra för att bli bättre människor så att nästa år blir allt det vi drömmer om och världen en bättre plats. Det är så här dags vi ångrar oss. Eller bestämmer oss beroende lite på hur man ser det. Nu ska det bli andra bullar. Eller inga bullar alls, rättare sagt.
Time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time, in quaaludes and red wine, demanding Billy Dolls and other friends of mine. Take your time.
Det där var Time med David Bowie. Nyår är en högtid vi använder för att göra bokslut över vår egen svaga natur. Allt vi önskar att vi vore bättre på. Jag behöver inte nyårsafton till det. Jag ägnar varje dag på året åt att fundera över mina tillkortakommanden och att allt, precis allt, tar slut. Vill jag inte bli en bättre människa? Jo tack, det vore kul, i synnerhet för de som tvingas umgås med mig. Kan jag bli en bättre människa? Jo, men tjena. Jag är 53 år. Jag vet hur det blir. Varje tolvslag händer samma sak. Jag står och blickar upp mot en natthimmel, fryser röven av mig och är rädd för att ungarna ska bli våldtagna eller få en smällare i ögat. Och de minuter jag lyckas tränga undan katastroftankarna tänker jag på året som gått och konstaterar att ja, jag äter fortfarande för mycket, jag skriker lika ofta på barnen och mannen och nej, jag skrev inte det jag tänkte skriva, gjorde inte det jag planerat. Och då åkallar jag gudarna jag inte tror på och lovar, nästa år, då ska jag göra det jag borde. Trots att jag vet att nej, det lär inte bli en bättre människa av mig det här året heller. I 2, kanske 3 veckor kommer jag att äta osaltade nötter, groddar och blåbär. Och dessutom låtsas att jag inte alls försöker gå ner i vikt utan bara mår så himlans bra av den här nya superhärliga livsstilen. Och sen blir det, ja, fredag den kanske 23:e dagen och då står jag där i kassakön och halsar Fanta och mölar prisnedsatt pepparkakschoklad. Oxveckorna, ni vet de där, som Berlin konstaterade, är den tid på året då Roy Andersson kan filma on location precis överallt. De har knappt börjat när jag ger upp. Och jag vet dessutom att jag skulle antagligen inte ens få en roll i en sån film, för jag ser på tok för sur och glåmig ut. Så förlåt mig om jag redan nu säger att jag hyser visst tvivel om att just jag kommer att lösa världsfreden. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only control your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Sing with me, y'all.
One word, one word. We only got one.
Father, Father, help us, sjunger Black Eyed Peas. Och det är som det ska vara. Vi kan inte förlita oss på vanliga dödliga att lösa riktiga utmaningar. Jag är, som jag sa tidigare, jurist, inte bara författare. Juridiken, som en del av det demokratiska systemet, är ett av de trossamfund som vi människor har skapat och utformat genom århundraden för att lösa mänskliga konflikter på det minst skadliga vis. Jag tror på det systemet. Vi kommer aldrig att bli överens. Vi kommer aldrig att nå fram till det utopia där vi behandlar varandra väl och alla får vad de vill utan att andra kommer till skada. Det är bättre att hantera hämnd och vedergällning på ett lite mer civiliserat vis än genom att surra fast någon vid skampålen utanför kyrkan eller stena dem på torget. Vårt moderna rättsväsende när det tillämpas rätt och innanför de gränser som skyddet för de mänskliga rättigheterna ställer upp, det är ganska väl rustat för att ta hand om det mesta, även annalkande och pågående katastrofer. Under krig och andra kristider har vi ransonerat våra tillgångar för att försäkra oss om att de ska räcka till så många som möjligt. Ju svårare tider, desto strängare regler. Under covid-pandemin införde Belgien, där jag bor med min familj, både reseförbud och utegångsförbud. Affärer, restauranger, konserthallar, teatrar och biografer. Allt fick stänga. Min dotter fick inte gå till skolan och från en dag till en annan ställdes alla hennes fritidsaktiviteter in. Tennislektionerna, dansen, ridningen, volleybollen. Över en natt gick hon från att vara en aktiv tonåring med ett socialt liv till en inspärrad tonåring. Under vissa perioder fick vi inte ens ta bilen till skogen för att kunna gå ut med hunden. Det skulle vi göra så nära vårt hus som vi bara kunde och inte tillsammans, bara en och en. Det blev också förbjudet att umgås med fler än en person utöver det egna hushållet. Och polisen hade rätt att gå in och kontrollera om reglerna efterföljdes utan att ha ett individuellt beslut om husrannsakan. Folket uppmanades att ange misstänkta överträdelser. På nyårsafton 2020 var varenda gardin på hela vår gata fördragen. Det råder inga tvivel om att de regler som infördes i Belgien och till exempel Frankrike på det allra grövsta vis inskränkte våra mänskliga rätt och friheter. Ändå dröjde protesterna märkligt länge och när de väl tog fart var de ändå ganska tystlåtna och begränsade. Åtminstone för att vara franska protester. Och sen kom vaccinet, de nya virusvarianterna och så gick vi på fest och på konsert och så var allt som vanligt. I Albert Camus roman Pesten beskrivs inte bara hur pesten sprids utan också vad som händer när pesten är över. Människor som tvingats leva åtskilda förenas, de döda sörjs, men framförallt inträder glömskans tid. Camus beskriver, närmast uppgivet, hur människorna skyndar tillbaka till vardagen utan att reflektera över det som hänt. Ingen lärde sig något av pesten, menar Camus. Vi tycker inte om att påminnas om det svåra som varit. Men sanningen är att vi kan lära oss minst två saker av coronaåren. Först och främst att det är farligt att stänga in människor, även om det görs för att rädda liv. Det här kan vara svårt för svenskar att riktigt sätta sig in i. Misslyckandet i Sverige var ett annat. Men den övriga världen behöver analysera de strängaste pandemirestriktionerna och vad konsekvenserna av dem blev, i synnerhet för barnen. Tog vi oss den tiden skulle vi bli bättre på att avgöra vilka restriktioner som kräver försiktighet och vilka som faktiskt kan vara både nödvändiga och proportionerliga om de införs för att rädda liv. Men det andra vi lärde oss under pandemin, det är detta. Det går att få människor att acceptera stora, snabba, tidigare otänkbara begränsningar i den personliga friheten om vi bara förstår varför inskränkningarna görs. Drygt 6,6 miljoner människor har dött till följd av coronapandemin enligt siffror från WHO. Den siffran hade varit betydligt högre utan restriktionerna. Och att vi förstår det förklarar också varför vi till så stor del godtog dem. Men det finns andra hot mot mänskligheten än covid. Fler än 100 miljoner människor drabbas varje år av klimatkatastrofrelaterat extremväder, enligt Röda Korset. UNICEF rapporterade i februari 2021 att 1,7 miljoner barn under 5 år dör varje år till följd av miljöfaktorer. Det totala antalet döda är naturligtvis mycket högre. Ändå diskuterar vi knappt vad som konkret skulle kunna göras för att stoppa detta. Vi diskuterar inte bensin- och elransonering för privatpersoner, förbud mot privatflyg, hårdare straff mot förorenande företag och möjligheten att straffa även personer i ledningen för de företagen. Varför? Jag tror att svaret är enkelt. Det stora flertalet av dem som dör och drabbas lever i fattiga utvecklingsländer som står för en mycket liten del av utsläppen. Vi i väst orsakar klimatkatastrofen, men det är de fattiga som betalar med sina liv och de bryr vi oss inte om. Pandemirestriktionspolitiken lärde oss detta. Vi kan, när den politiska viljan finns, införa väldigt långtgående restriktioner för att begränsa individers och länders klimatavtryck och utsläpp. Det är utan tvekan utmanande beslut, impopulära och svåra att förklara. Dessutom omöjliga att genomföra om vi inte först och främst slutar blunda för stundens allvar. Men de finns där i verktygslådan. Förbuden och ransoneringskorten. Vi har använt dem förut. Vi kan använda dem igen. Bara vi hittar modet.
Jag står här ensam fast i lustigt land. Nåväl, med rätt till själv min väg jag väljer. Och målet ser jag tydligt dag från dag. Långt bortom dessa flaskor och buteljer. Och just i dessa silversträngars drill en röst mig når som hörs blott av poeter. Jag glömmer därvid alla små förtreter och dricker stolt min ädla sång till.
Det där var Cornelis Vreeswijk som sjöng Evert Taubes 17:e ballad om vad han gjorde för att tillfredsställa sin publik. Jag heter Malin Persson Giolito och jag ägnar alldeles för mycket tid åt att posta gulliga foton på min hund på Instagram och alldeles för lite tid åt politik. Ove Wittstock beskriver i boken Februari 33, litteraturens vinter, inte bara hur snabbt nazisterna fick tyst på sina kritiker, men också hur upptagna den tidens intellektuella var av sina egna karriärer och konflikter med andra intellektuella. Så pass upptagna att de inte märkte vad som höll på att hända förrän det var för sent. Sverige är ett stort land, men bara om man ser till ytan. Rymligt är det endast när det gäller fjällvandring och 4G-master. Hot och hat drabbar dig som öppet kritiserar högerextremism. Det är ett faktum. Inte bara Salman Rushdie behöver personskydd. I Sverige kan det räcka med att du är en man klädd i klänning som vill läsa en saga på ett bibliotek för att bli hotad till livet. Jag förstår att det här kan avskräcka. Att det kan kännas olustigt, även om man tycker att så får det inte gå till. Det är dessutom långt till nästa val. Och det kanske får dig att tro att din åsikt är mindre viktig nu. Jag tror att det är precis tvärtom. På det glada 70-talet tog mamma, mig och min lilla syster på drakfestival på Gärdet. Där skanderade vi Palme och Geijer, Nixons lakejer. Känner ni stanken från Enskilda banken? På det lite mindre glada 80-talet tackade 11-åriga jag nej tack till kärnkraft. Som 16-åring åkte jag med en Mariana-doftande buss till ANC-galan i Göteborg. Och när jag var 14 spatserade jag som en revolutionär hermelin bland de borgerliga minkarna i en jättedemonstration mot löntagarfonder. Och när de där fnoskiga fredsapostlarna stod och höll varandra i händerna från Sovjetunionens ambassad till USAs ambassad med en korkad skådespelerska i vardera änden, som Guillous Carl Hamilton uttryckte saken, då var jag där och testade mammas tålamod genom att dansa krigsdans med min kompis Schalle. Jag är glad att vi gjorde det, till och med stolt, för utan oss är det långt ifrån säkert att Berlinmuren hade fallit. Och Nelson Mandela hade antagligen dött på Robben Island. I Sverige är det än så länge inte förbjudet att ta ställning, men det blir allt farligare att inte göra det. Och det är inte bara kvinnors eller homosexuellas rättigheter som står på spel. Inte bara utsatta invandrare som ska förvägras ett värdigt liv. När högerextremismen slutar smyga sig på den politiska verkligheten och istället klampar in med knähöga stövlar, då ställs själva demokratin på prov. USAs kongress stormades efter det förra presidentvalet. Det hände på riktigt. Och Trump underkänner valresultatet. Det gör han öppet och utan att skämmas i det land som brukar kalla sig för världens främsta demokrati. Nu i december i år arresterades ett 25-tal människor från ett högerextremt nätverk som planerat en väpnad statskupp i Tyskland. Det hände på riktigt. Så säg vad du tycker. Använd din röst även utanför röstlokalen. Inte för att hota eller trakassera. Det är förbjudet och dessutom korkat. Använd istället din röst för att sprida, tja, exempelvis julevangeliet. Predika medmänsklighet och omtanke. Att vi måste erbjuda skydd åt utsatta medmänniskor. För att det är vår plikt och för att det är just precis sånt som frälser världen. Och så glöm aldrig att din fiendes högsta önskan, det är att du ska ge upp och låta honom få sista ordet.
Ils parlent tous comme des animaux de toutes les chattes, ça parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il soit d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter.
Det där var den belgiska sångerskan Angèle som sjöng om MeToo i Balance ton quoi. Jag kommer inte ihåg vad min första hund hette, men jag minns vad det var för sort. Jag hade knutit ett snöre kring min vante och drog den efter mig vart jag än skulle gå. Min andra hund var en tax som kunde skälla och gå passgång med ett trevligt hissande ljud, åtminstone så länge som batterierna fungerade. Min första livslevande hund var också en tax. Han var strävhårig, hette Troy och hatade nästan hela världen utom mig och så småningom min lilla syster. Idag har jag en labrador som heter Lily Potter och hon älskar mig nästan lika mycket som hon älskar leverpastej. Det fanns en labrador på sjukhemmet där min morfar dog. En fet hanhund med artros och ruttna tänder. Den brukade ligga och snarka i närheten av det surrande akvariet i ett av allrummen. Det hände att jag satte mig där. Min morfar var ingen hundälskare. Däremot var han galen i att sporta. Varje helg året runt tävlade han med andra amatörer. I vad spelade mindre roll. Huvudsaken var att det trycktes upp en resultatlista efteråt. På sjukhemmet var det slutsprunget. Morfar hade metastaser i hela skelettet. Jag vet inte om morfar tänkte på sina prestationer när han dog. Jag har ingen aning om vad morfinet och dödsångesten blandade ihop för hjärncocktail åt honom. Men vad jag vet är att det aldrig kändes som att morfar förknippade sitt eget tävlande med ångest. Han var genuint glad för varje lopp han hade kunnat slutföra, oavsett vad tiden blev. Lite som när en av mina döttrar, 7 år gammal, kom hem från skolan och överlyckligt kungjorde att hon minsann var 17:e bäst på 60 meter av alla i hela klassen. De var 19 totalt. Sanningen är såklart att det enda som räknas är att vi försöker, åtminstone ibland. Och trots att jag nu låter som ett hålmarkkort så är det inte bara viktigt att ha medkänsla med andra utan att också vara lite snäll mot sig själv. Även om man inte slutför det lopp man tränar till. Även om det inte blir som man hade tänkt. Även om man förlorar, misslyckas, fegar ur eller vänder om. Ett sviket nyårslöfte är också ett nyårslöfte som väl Ulf Lundell aldrig skulle säga. Small change genius, knock off to the city. Get back on. Det där var Bowies låt om The Gene Genie som ler som en orm och påstår att han vet saker för att sälja in sånt du inte behöver. Det är provocerande med människor som klagar, i synnerhet om det är människor som jag som har alla förutsättningar i världen för att klara sig. Enligt siffror som Folkhälsomyndigheten publicerade i november i år har 12% av Sveriges befolkning haft svårt att klara löpande utgifter för mat, hyra och räkningar det senaste året. Självmordstankar är 3 gånger vanligare hos de med ekonomiska problem jämfört med övriga, visar enkäten. Men ekonomisk trygghet är ingen garanti för lycka. Att någon annan med stor sannolikhet har det värre än du är sällan någon tröst om någon du älskar blir sjuk eller dör. Eller om du blir sjuk. Det är sällsynt att någon får leva utan att möta sorg. Men inte ens det är en tröst när det allra värsta händer. När du inte längre kan känna igen dig själv för att sorgen har programmerat om hela din person. När du inte bara tappar livets kompass utan själva förmågan att navigera. Jag ska inte trötta ut er med historier om när jag mått dåligt, när jag har varit rädd och inte kunnat sova, när oron tagit över min hjärna eller fått mig att tappa fotfästet. Jag är lycklig när barnens skor trängs i hallen, när min hund somnar med huvudet på min mage, när jag får skratta så att jag tappar andan åt något riktigt olämpligt. Eller när jag får knuffa till min man för att han ska sluta snarka. Man brukar säga att barns sorg är randig. Att ena stunden är de lamslagna för att nästa var upptagna av lek. Jag tror att det är lite så livet ser ut. Det är randigt. Men om ränderna försvinner och mörkret tar över, då behöver du hjälp. Professionell hjälp. Och det finns att få även när det inte känns så. Ring 1177 om du behöver prata med någon. Får du inte hjälp, försök igen. Inre styrka kommer nästan alltid utifrån. Från våra yttre förutsättningar, omständigheter vi inte har förtjänat, bara vunnit eller förlorat i livets orättvisa lotteri. Det är inte dig det är fel på och du är värd mer.
Tell me why.
På Musée d'Orsay i Paris hänger en oljemålning av Jean-François Millet. Den är inte speciellt stor, bara 55x66 cm, och föreställer en kvinna och en man som står i solnedgången på en potatisåker. De har lagt sina verktyg ifrån sig. I bakgrunden anas den rosafärgade siluetten av en kyrka. Mannen håller i sin hatt, kvinnan har knäppt händerna i bön. De böjer på nackarna och det ser ut som att de tittar ner på en korg med potatis. Ni har säkert sett den, även om ni aldrig varit i Paris. För motivet har blivit reproducerat på otaliga servetter och brickor, vykort och kalendrar. Tavlans titel, Angelus, antyder att paret ber bönen till Maria, den om när Herren berättade för henne att hon var gravid med Guds barn. Men det har spekulerats mycket om varför paret på tavlan ser så djupt sorgsna ut. Salvador Dalí hävdade att skälet var att de egentligen sörjer sitt döda barn. Och det resulterade i att Louvren, där tavlan hängde tidigare, rönkade den. Och då upptäcktes att det faktiskt finns något annat gömt under potatiskorgen. Kanske är det alltså en kista som paret böjer sig över. Men oavsett vad Millet egentligen avsåg så tänker jag ofta på de där två. Och jag tänker att de ber för att de vill försäkra sig om att allt ska bli bra. Kanske har de djup sorg. Kanske rasar kriget på andra sidan solnedgången. Eller så är de rädda för missväxt, för att inte klara vintern utan att gå under. Kanske är en av dem sjuk eller olycklig i sitt äktenskap. Kanske delar vi samma sorger och oro, de och jag. Eller så möts vi på andra sätt. Paret på Millets tavla. Jag tror att de ber till sin Gud. För att det är vad vi människor gör när vi är oroliga. Och oavsett hur den guden ser ut, oavsett tro eller tvivel, så hjälper faktiskt själva bönen, ritualen, traditionen, dikten, riksdagsvalet, versen eller sången. Den hjälper oss att hitta det lugn och den gemenskap som krävs för att förhindra oron över det som kommer och det vi inte kan kontrollera. Bönen påminner om att till och med när vi känner oss som mest ensamma är vi en del av en gemenskap. Bönen hjälper oss att somna så att vi kan vakna utvilade. Och jag tänker att oavsett om det finns en Gud som hör eller lyssnar så är vi inte förlorade så länge vi stannar upp i solnedgången och tänker efter. Vad kan vi ändra? Vad kan vi göra bättre? För så länge vi fortsätter att be om hjälp, kräver hjälp, lever också hoppet om att vi kan bli räddade. Och med det sagt önskar jag er av hela mitt hjärta en riktigt god fortsättning och ett gott nytt år. Och så tycker jag att vi skiter i nyårslöften. Men vi gör så gott vi kan och orkar i minst ett år till.
Producent Elin Claesson och tekniker Emilia Martin. Malin Persson Giolitos sommarprat från 2017 är fullt av litterära referenser och tips och innehåller också historien om hur det gick till att hon själv blev författare.
Så blev det den sista december 2005. Jag var höggravid, sålunda kissnödig. Och 3 veckor tidigare hade jag fått sparken från den tjusiga advokatbyrån. Det var kyligt ute på det där viset det brukar vara kyligt på nyårsaftnar. Och jag sa till mig själv, på det där klarsynta viset man brukar göra när man är den enda i ett större sällskap som är spiknykter, att ja du Malin, om du inte tar tillfället i akt och skriver en roman, nu när du både har tid och råd, då får du lära dig att leva med att du kommer aldrig att bli författare.
Sommar med Malin Persson Giolito finns i appen Sveriges Radio Play.